Vi kanske ska börja den här avslutningsgudstjänsten genom att liksom tala om att kvinnan har ett skyddsombud i himlen. Det visste ni kanske inte.
Ja, det står ju det här att se till så att ni inte föraktar någon av dessa små. Det betyder ju inte bara barnen, utan det betyder ju alla som är stora i Guds rike. De är ju små i denna världen. Och det som är föraktat i världen, det är ju stort i Guds rike. Men jag tänkte också vi skulle se första Petrusbrevet 3:7. Där står det en liten åthutning till alla karar så att de inte blir hustyranner. Första Petrusbrevet 3:7. Och ni män, låt den kunskap ni har fått prägla ert samliv med hustrun. Hon är ju den svagare. Visa henne aktning till också hon ska få del av livets gåva. Då ska ingenting stå i vägen för era böner. Så är det med oss karar. När vi blir för maktfullkomliga så blir det inga bönesvar. Så det har vi att välja på. Vill vi ha bönesvar så får vi bara bära oss hyfsat åt mot våra hustrur. Det säger till och med skrift. Det är ju intressant. Men det var lite grann en parentes. Jag tänkte få kroka på Bengts undervisning i morse. Vi läste ju då i Romarbrevet 12, de här två första verserna som vi ju, de flesta av oss kan utan till, att vi ska frambära våra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer, och så ska vi låta våra sinnen förnyas till ett nytt sätt att se på tillvaron. Och det är väl egentligen så att det är först när vi frambär våra kroppar som ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer som våra ögon kan öppnas. Så att vi kan se tillvaron på ett nytt sätt. Den villigheten vill kanske till för att vi ska kunna få del av Guds rikes vishet. Den vishet som är korsets vishet och som är en dårskap i världen. Och vi ska studera ett stycke av den visheten, kanske mest det stycket som handlar om, eller som får sin tillämpning i den äktenskapliga samlevnaden. Andra Korinthierbrevet 5. Vi börjar läsa i sista halvan av 14 versen. Jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Jag har en liten tid varit intresserad av den där 16:e versen. Jag bedömer inte längre människor på människors vis. Se där, en viktig del av denna sinnets förnyelse som det talas om i Romarbrevet 12. Att få ett nytt synsätt på människor. Och det gäller ju naturligtvis inte minst i äktenskapet. Ett annorlunda synsätt på sin man eller hustru jämfört med vad vi skulle haft om vi inte var kristna. Och ett annorlunda synsätt på oss själva. Visst blir vi nyfikna. Vad vill detta säga? Ordagrant står det ju egentligen att därför bedömer jag inte längre någon efter köttet. Så stod det väl i den gamla översättningen också. Inte ens Kristus bedömer vi längre på det sättet. Utan vi vill se på Kristus, på oss själva, på varandra, på ett andligt vis. En liten bit av nyckeln till den här tanken, den finns ju redan i denna texten, att om en har dött för alla, då har alla dött. Och det är ju en tanke som blir som en dödsstöt för individualismen. Den där tanken att där är du och här är jag. och vi har inte mer med varann att göra än vad vi tycker känns lustigt just för stunden. Det är individualism. När individualismen smyger sig in i sexuallivet så är det två ensamma människor som har samlag tillsammans och som inte har något med varann att göra. Och det är ju det som anses vara att älska med varann, som det heter på modernt kulturspråk. Men som jag sa igår, det är ju inte sexuallivets mening, utan det är ju tvärtom menat att förena två människor så att de inte längre är två ensamma personer som går åt varsitt håll, utan att de blir icke två stycken jag utan ett stycken vi, inte bara för stunden utan också för gott. Jag minns för många år sedan när jag jobbade som röntgenläkare, då hade jag på mitt skrivrum ett ganska stort fotografi av min kära hustru. Och så kom det en firmarepresentant. Han representerade en firma som sålde röntgenfilm. Och vi blev stående på mitt rum och pratade om ditten och datten. Och så tittade han plötsligt på det där kortet. Och så blev han tyst ett ögonblick och så säger han: är det där din hustru eller är det din älskarinna? Och kära du, sa jag, det är båda delarna. Han blev alldeles tyst ett ögonblick och sa: det var ju väldigt praktiskt. Ja, det är ju så vi har det, vi kristna. Vi har det praktiskt. Tänk så stränigt att behöva ha en av varje. Vi ska gå till Efesierbrevet 5 kapitel. Och så hittar vi samma tanke i verserna 28, 29 och 30. Vi kan ta 31 också. Och 32. Vi är inte knusliga. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan. Vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Det här är ju uttryck för samma sak. Det Gud har sammanfogat, det som har blivit ett kött, kan man inte längre se på som två separata delar. Vi är inte längre två stycken jag som bor under samma tak, utan vi är ett vi. Och låt mig knyta an till det här exemplet med hustrun och älskarinnan. Och göra en praktisk liten utläggning av det här. Om jag skulle kommit på den idén att skaffa mig en älskarinna, då hade jag måste säga: jag skaffar mig en älskarinna. Men om jag hade haft det bibliska synsättet på mitt liv och mitt äktenskap, så skulle ju redan det synsättet ha gjort det omöjligt. För jag skulle inte kunna säga: vi tänker skaffa oss en älskarinna. Det är omöjligt. Utan ju mer man förstår av himmelrikets hemlighet, detta att Gud har sammanfogat oss som äkta makar, så har man blivit en ny skapelse som går på fyra ben, så att säga. Även om det där med ny skapelse inte handlar om äktenskapet, det vet jag, så är det ändå så att den nya skapelsens hemlighet är ju gemenskapens hemlighet. Den finns där redan. Men det gäller också att upptäcka den. Att se att den redan finns där. Som själavårdare ser man den ideligen, ideligen. Jag vet inte med hur många frånskilda människor jag har haft samtal genom åren. Alla har betygat att skilsmässa är ett helvete. Och man skulle tycka det att ja, det gäller väl. Om man har levt i ett gulligt och rart och idylliskt äktenskap och så sticker plötsligt den ene med någon och kommer hem och packar tandborsten och river åt sina skjortor och försvinner. Ja, det är klart, det är det värsta av allt. Men också ett äktenskap som varit som det 30-åriga kriget där man legat i skyttegravar och bommat på varann. Och så till sist går det till skilsmässa. Det är också ett helvete. Jag tror inte ett ögonblick på det här med lyckliga skilsmässor. Varför det? Därför att det är som att slita isär en helhet. Och många har sagt mig att det var i skilsmässans stund som man upptäckte hur kolossalt djupa rötter man hade i varann trots alla konflikter, trots alla besvikelser, trots alla stränigheter och lidanden. Men när man hade kommit så långt som man upptäckte rotsystemet, då var det för sent. Då hade man ju redan slitit av rötterna. Då fanns det liksom ingen återvändo. Vi kan se det här på ett annat sätt. Att när man tänker sig så här att ja, men jag kan nog unna mig lite privata nöjen. Kanske på min hustrus bekostnad. Jag vet att hon inte tycker om det här, men det är ju hennes problem. Jag har ju roligt. Och ja, vänta bara. Du har skadat din egen kropp. Och det är bara en tidsfråga innan du känner av att det var din egen kropp du skadade. Fotbollsänkor brukar till sist ge igen på något sätt. Och man kan inte göra hur många uttag som helst ur den gemensamma förtroendebanken, det har jag sagt förut. Det finns inga skattebetalare som skjuter till kreditförlusterna i de sammanhang, utan en vacker dag är konkursen ett faktum. Och då upptäcker man att det är en katastrof. Stanley Jones har i en av sina böcker ett ganska lustigt exempel. Han talar om en församling där det fanns en kvinna som sjöng så vackert. Och i den församlingen sa alla: vi har så vacker sångröst. Och det tycker jag är ett underbart exempel på vi-tänkande. När man har lagt, så att säga, individualismen bakom sig och gått in i den nya skapelsens verklighet. Så att även om du knappt kan hitta i dina egna byxfickor för att du har så dåligt lokalsinne, och så har du gift dig med en som har ett gott lokalsinne, så kan du nu säga: jag har ett jättebra lokalsinne. Det är ju det som är det härliga. Och på det sättet upphör ju en kolossal massa jämförelser. Är jag bättre än du, eller är jag sämre än du? Är jag finare, eller är jag mera plattfotad? Men älskade vän, allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Mannen råder inte över sin egen kropp utan hustrun, och hustrun råder inte över sin egen kropp utan mannen. Vem är det som har lokalsinnet och vem är det som har sångröst? Det spelar ingen roll. Vi har det. Och att, så att säga, i praktiken tillägna sig detta vi-tänk. Åh, vad viktigt det är. Åh, vad viktigt det är. Därför att detta att nu utljus den helige ande.
Jag var som påminner oss om att när bilen är smutsig, då är det vår bil. När är det min bil?
Ja. Precis som när jag var barn. Då brukade vi hålla liv i vår far, min syster och jag, genom att driva lite med honom. Och då brukade han säga till vår mor att dina barn är stygga mot mig. Ja, så är det. Ju mer vi lär oss förstå det här vi-tänkandet i äktenskapet, desto mer kommer vi också att förstå det i anslutning till Kristus och församlingen. Det som jag sagt förut, äktenskapet är en miniatyrbild av förhållandet mellan Kristus och församlingen. Och vi kan ju tycka att ett sånt här bibelord som detta i Galaterbrevet 2:19, att nu lever inte mer jag utan Kristus lever i mig. Det är lite för stort. Man försöker greppa det, men man når inte riktigt runt. Men om man liksom växlar ner till den lite mera jordnära äktenskapliga nivån. Nu är det inte jag och du, utan nu är det vi. Och vi sitter fast i varann. Jag har dött som ungkar och återuppstått som gift man. Är ni med? Halleluja. Ja, det är inte så konstigt det här. Och då blir man ju hastigt och lustigt botad ifrån alla de här skräckupplevelserna att Jesus skulle förskjuta en. Jag menar, vi sitter ju fast i varann. Det gör han ju inte. Fadern har ju fogat oss samman. Han är ju inte skilsmässans gud, utan äktenskapets gud. Det betyder ju inte att man kan bära sig åt hur som helst. Det kan man inte i äktenskapet heller. Någon ordning får det ju vara i ett parti, som det brukar heta. Men det betyder ju inte att vi reglerar våra mellanhavanden under ständiga hotelser om att överge varann. Utan tvärtom, vi gör ju upp våra mellanhavanden under den från början givna förutsättningen att vi hänger ihop livet ut och evigheten igenom. Förstår ni skillnaden? Det är så kolossalt viktigt det här. Nu ska vi ta ett praktexempel på jagtänkande. Vi ska gå till Första Mosebok 4. Kain och Abel. Tredje versen. Efter någon tid hände sig att Kain av markens frukt bar fram en offergåva åt Herren. Också Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i hans jord av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offergåva, men till Kain och hans offergåva såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Kain, varför är du så vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så? Om du har gått i sinnet och ser du frimodigt upp, men om du inte har gått i sinnet och lurar synden vid dörren. Till dig står dess åtrå, men du bör råda över den. Och Kain talade med sin broder Abel, och när de var ute på marken överföll Kain sin broder Abel och dräpte honom. Då sa Herren till Kain, var är din broder Abel? Han svarade, jag vet inte, ska jag ta vara på min broder? Om Kain hade haft lite vitänkande så hade han ju blivit jätteglad när Abel fick bönesvar. För det är ju brorsan i alla fall, och det löser sig säkert på något sätt. Men nu tänker han jag-termer. Då jämför han sig. Då börjar han bedöma för det första Abel och för det andra sig själv, Kain, på människors vis. Och han bedömer Kristus på människors vis. Och det slutar som det brukar. Nämligen med avundsjuka och brodermord. Om vi hade träffat Kain när han såg som svartast ut i synen, så är det ju inte så säkert att han skulle hållit med om att han hade fått en släng av avundsjuka. Utan han skulle säkert säga som vi brukar säga när vi blir avundsjuka, nämligen att jag har bara lite sinne för rättvisa. Det här är inte rättvist. Och då har vi kommit till den punkten där vi kan förstå Guds rikes hemlighet. Guds rike bygger inte på rättvisa, utan på nåd. Och nåden är djupast sett orättvis. Men den står inte under rättvisan, utan den står över rättvisan. Och det som hände med människan i syndafallet, det var att hon förlorade insikten om vad nåd är. Därför att hon fick ett så stark känsla för vad rättvisa är. Det här kan man se på ett väldigt enkelt sätt i hemmets lugna vrå. Ett alldeles precis garanterat idiotsäkert sätt att göra ett äktenskap till ett helvete, det är att bygga upp det på rättvisans grund. Om jag diskar 3 gånger i veckan så går du ut med hunden 4 gånger i veckan, och sen byter jag blöjor 2 gånger och så byter du blöjor 3 gånger, och sen så går jag ner med slasken och sen så dammsugar du badrummet. Det är bättre med lite smuts i hörnen än ett rent helvete, som det brukar heta. Därför att ju mer man bygger upp sin relation på millimeterrättvisa, ju olidligare blir det. Det går inte att bygga relationer på rättvisans grund. Affärsavtal kan man göra, men inte relationer. Rättvisa räcker inte. Därför att med rättvisa följer alltid avundsjuka, och med avundsjuka följer alltid splittring. Då går vi-tänkandet under. Det är inte du som diskar och jag som går in med slasken. Det är vi som diskar och vi som går in med slasken. Vi såg ju det här under 80-talets fackföreningsvals. Den här som utspelades en gång om året då alla löntagargrupper försäkrade att de släpade efter. Med en kometinflation som följd. Visst, alla krävde bara lite rättvisa. Lite vanlig enkel rättvisa. Ja, visst, det låter ju jättebra. Men det räcker inte med rättvisa. Inte ens ett samhälle kan fungera bara på rättvisans grund. Förståsigpåare träder upp då och då i rutan och förklarar att nu har det vänt. Eller nu håller det på att vända. Och det tycker jag är ett fascinerande uttryck. Vad i all världen är det som möjligtvis håller på att vända? Vad ska till för att det ska vända i Sverige? Jo, att inte var och en tänker på sitt, utan att vi tänker på det gemensamma bästa. Också om det innebär att jag får göra ett offer ibland. Eller kanske till och med lite för jämna. Om alla ska sitta i varsin skyttegrav och bevaka varandra för att få ut sin rättvisa, så går Sveriges ekonomi under. Det där kan man se rent historiskt på ett ganska intressant sätt. När Hitler kom till makten så var det lågkonjunktur. Och inte minst i Tyskland stod ekonomin fullständigt på öronen. Och inrikespolitiskt var det i Tyskland en röra utan like. Alla kohandlade med alla och alla spelade under täcket med alla. Och det fifflades och det tjuvknepades på alla de tänkbara sätt. Och alla trodde att de skulle kunna använda Hitler som en bricka i sitt eget spel. Och så använde Hitler allihopa som en bricka i sitt spel istället och tog hem hela spelet. Men Tyskland var ju inte utfattigt på något sätt. Jag menar, husen stod ju rätt upp och ner och vägarna fanns och så vidare. 12 år efter denna händelse var hela Tyskland totalt sönderbombat. Det fanns inte ett helt hus att bo i. Men då hade man slutat spela rävspel med varann. Då var det dags för det tyska undret, som det hette. Visst, det behövdes lite Marshallmiljoner ifrån USA, jag vet det. Men man hade kunnat pumpa in Marshallmiljarder efter Marshallmiljarder utan någon som helst effekt om man hade haft samma situation 1945 som man hade 1933. då äntligen hade man kommit till den ödmjukhet att man la jagtänkandet och rättvisekrävandet på hyllan. Jag tror att man ska ha det i minne när man läser Matteus 7 kapitel. Nej, Matteus 5 menar jag, 17 vers. Ja, det räcker med att vi läser den 20 versen förresten. Matteus 5 och 20. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Jag tror inte att det ska förstås på det viset. Att Jesus menar att ni måste skärpa er lite mera än fariseerna och de skriftlärda. Utan han talar om att det finns en rättfärdighet som inte bygger på rättvisa. Och som djupa sett faktiskt är orättvis. Men som står över rättvisans rättfärdighet. Och det är nådens rättfärdighet. Du kommer att behöva nåd livet igenom av din make eller maka. Och eftersom vi så att säga är kopplade till nådens källa, så finns den nåden. Vi kan inte börja utnyttja den. Utan nådens rättfärdighet måste kopplas till ett vi-tänkande. Men där nåden flödar emellan två vi-tänkare så att säga. Där öppnar sig en kolossal möjlighet. För en fortlöpande mognad och ett fortlöpande äventyr. Missa inte den chansen, är ni snälla. Och det är ju som jag sagt förut, det är inte svårt att vara vitänkare när allting går på räls. Men när man har fått en 3-4-5 barn som skriker på nätterna. Och som inte alltid gör som man själv vill. Och som det behöver bytas blöjor på när man minst av allt har lust att byta blöjor och så vidare. Ja, då är återfall i jagtänkandet inte helt unikt. Och det är då det liksom prövas om det här har vunnit insteg i oss. Men börja träna innan. Det här har inträffat. För det är en spännande upptäcktsfärd. När vi läste den här hustavlan i Efesierbrevet 5 här om kvällen, att kvinnan ska underordna sig mannen och mannen är underordnad Kristus, och ja, ni minns det här. Så sa jag det, att vi kan göra ett maktschema av det här. Vi kan ta med oss denna världens ledarskapstankar in i sammanhanget. Även om man numera maskerar makttänkandet genom att vända på pyramider och annat sånt här. Så är det ändå inte nåd det handlar om. Visa mig det företag där pyramiden står upp och ner och det flödar nåd i pyramiden. Det är mindre vanligt. Men det här betyder ju alltså att äktenskapet karakteriseras av nådens ledarskap och vitänkandet. Detta är en stor hemlighet, säger Paulus. Ja, men det var ju inte konstigt, säger vi. Nej, det finns inget i Guds rike som är konstigt. Det är vi som är konstiga. Och eftersom vi är det, så blir Guds rike en hemlighet för oss till dess att det uppenbaras. Makt och rättvisa, det är denna världens organisationsstruktur. Makt och rättvisa. Guds rike bygger på nåd
och vi-tänkande. Därför bedömer jag nu inte människor på människors vis, säger Paulus. Vad händer när vi bedömer människor på människors vis? Jo, vi ser på dem utifrån maktens och rättvisans perspektiv. Och det slutar alltid med jämförelse och fördömelse. Ty där rättvisa ska skipas, det måste man också döma. Men om Gud får ställa oss på en rättfärdighet som står över rättvisan, så börjar vi begåvas med den unika egenskapen att skilja på sak och person. Vi kan tala om vad som är fel utan att döma varandra. Då bedömer vi inte längre människor på människors vis. Inte ens oss själva. Det frälsta tillståndet är ju egentligen ett anklagelsefritt tillstånd. Ett där man inte står under någon Guds anklagelse. Ett där man får lämna sina egna anklagelser åt Gud och få hjälpen att förlåta sin nästa. Ett där man kan göra upp sina mellanhavanden utan att stå under risken att bli övergiven, förskjuten eller förkastad av den andra. Det finns ingen fördömelse för dem som är Kristus Jesus. Och vi ska ta en sista text och se ett annat intressant vittnesbörd om den här dimensionen i Guds rike. Det är Galaterbrevet 6. Där ska vi läsa de 6 första verserna. Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse, ska ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Den som menar sig vara något fast han ingenting är, bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Var och en måste bära sin egen börda. Men den som blir vägledd i ordet ska ha samma del som sin vägledare i allt som är gott. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag, står det här. Det här är alltså Guds rikes hemlighet igen. Kristi lag. Om ni har kommit på det här med att bära varandras bördor, så har ni fattat hur Guds rike fungerar. Vad är det för bördor det talas om här? Jo, det är syndens börda. Och jag tror att vi kan vara djärva nog att tolka den här texten så att när det gäller, vad ska vi säga, vår helgelse, vår mognad, vår utveckling, så har vi mycket mer hjälp att ge åt varann än vi har hjälp att ge åt oss själva. Så det är en Guds rikes hemlighet det här. Att helgelsen är inte en jag-historia. Nu ska jag helga mig. Utan i äktenskap är det väldigt mycket så att det är hustrun som helgar mannen och mannen som helgar hustrun. Guds rike fungerar ganska mycket efter principen andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa.
Jag minns en broder som ställde sig upp på ett avslutningsmöte på ett arsan för något år sedan och så sa han så här, det är konstigt det här med Guds rike, sa han. Här kommer vi mer eller mindre hel- och halvtrasiga människor från olika sammanhang. Och så visar det sig att vi har hjälp att ge åt varann. Ja, det är rätt uppfattat, det tror jag. Många människor tänker så här, att jag som är så risig och så trött och bedrövlig, jag har ju ingen hjälp att ge åt någon annan. Jag måste ju först, så att säga, bli totalt hoplappad och sprickfri. Det är inte Guds rike. I svagheten blir kraften störst. Men det är så att det är en kraft som vi har för varann. Det är vi-tänkandets kraft, kärlekens kraft. Och jag tror det är en total missuppfattning av Guds rike. Att den som ska ha helandes gåva själv måste vara friskast av alla. Utan det kan ju tvärtom vara så att du har cancer och tuberkulos och håravfall och lite andra skavanker. Och du ber för de sjuka så de blir friska på löpande band. Du kanske är sjukast av alla och går därifrån döende. Det är Guds rike. Vi har kraft att ge åt varann som vi inte har för eget förfogande, så att säga. Och det där, det ska vi komma ihåg när det kärvar i äktenskapet. Ty när vi kommer i konflikt med varann så blir det ju en sorts jag-tänkandets renässans. Jag kräver att du ändrar på det och det. Ja, nog då. Det är lätt att tänka så. Men den som då kommer i underläge och ska ändra på det och detta, kanske då måste skicka tillbaka samma önskan som en vädjan. Kära du, hjälp mig då. Då måste vi hjälpas åt. Ty så är det nästan alltid. Om vi inte hjälps åt blir det ingen förändring. Om vi kräver en förändring av varann så händer inte mycket. Men om vi hjälps åt, då går det. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Ska vi vända oss till Herren och tacka honom. Herre, vi lever i den härliga situationen att vi behöver inte ha en hustru och en älskarinna. Utan du har gett oss allt på en gång. Vi ber att du ska lära oss ditt rikes tänkesätt. Att tänka i termer av vi och inte i termer av jag och du. Och lär oss att göra det så naturligt inom våra äktenskap att vi också vågar göra det när det gäller förhållandet mellan dig och oss. Vi kan bli trygga i dig. Hjälp oss att upptäcka, Herre, att vi har hjälp att ge varann som vi inte har att ge oss själva. Herre, låt oss få syn på den rättfärdighet som överträffar fariseernas och de skriftlärdes. Den enda som kan få nära relationer att fungera. Den som inte bygger på rättvisa och rättigheter och krav och dom och fördömelse. Den som bygger på nåd och gemenskap. Lär oss att inte längre bedöma människor på människors vis. Inte ens oss själva. Utan att se oss som lemmar i din kropp. En kropp som du inte kan frigöra dig från utan att halshugga dig själv, Herre. Det är underbart. Så orubbligt är ditt förbund med oss. Att bara om vi själva lämnar det förbundet, så kan det gå under. Tack gode Gud för att du är trofast även om vi är trolösa. För du kan inte förneka dig själv. Låt allt detta landa i våra hjärtan. Så att också vi blir trofasta. Mot varandra. Mot dig. Mot våra barn.